Välkommen till Ät och sov och spara-podden.
En podd som finns till för att inspirera och göra privatekonomi och sparande roligt.
Jag heter Ronja.
Och jag heter Ida.
Nu kör vi! Nåja, idag så ska vi faktiskt prata om skulder och skuldrådgivning. Och skulder handlar ju om pengar. Och därför så är det ett jätteviktigt ämne som behöver tas upp och diskuteras också från den synvinkeln. Att vad händer när pengarna inte räcker till? Det kan ske av olika orsaker. Men idag så har jag faktiskt fått glädjen att intervjua Mona Isberg som jobbar som skuldrådgivare. Är det riktigt rätt så här att man säger så, eller hur skulle du själv titulera dig?
Ja, vi kallar oss själva ekonomi- och skuldrådgivare.
Nåja, den där ekonomibiten kom in där också.
Japp.
No, men vill du berätta lite om dig själv?
Ja, alltså tidigare så jobbade jag ju då med skulder och också sån här, tog reda på varför skulder folk hade och funderat vad kan man göra. Så tog vi ju då kontakt med skuldrådgivningen för att vi som firma då inte lagligt fick göra och titulera oss ekonomi- och skuldrådgivare. Men vi jobbar ju med samma ärenden förstås. Men att sen tog vi bara kontakt med de här städerna då som, och ekonomi- och skuldrådgivarna, och så var vi med våra klienter på de här träffarna och hjälpte då till att få ihop alla bilagor och sånt. Så att jag har jobbat liksom från, på det viset från klientens sida tidigare och varit med hos ekonomi- och skuldrådgivare. Och sen då 2015 så började jag då själv jobba som ekonomi- och skuldrådgivare.
Okej, och vad är det för jobb man söker då om man vill ha ditt jobb? Vem är det som anställer er?
Från och med första 2019 så är det ju nu då statligt. Att det är staten och den inom rättshjälpsbyrån. Så att jag till exempel nu jobbar då i Östra Nylands rättshjälpsbyrå. Som är huvudplatsen då i Dickursby i Vanda. Men eftersom det då finns rättshjälpsbyrå även i Borgo och Lovisa, så har ju invånarna i de här kommunerna rätt att få tjänsten där de bor.
Okay.
Så därför kommer vi då från Vanda hit.
Just det, men det är ju en jättefin tjänst. Mm. För alla har den kanske möjlighet att flytta sig hur lätt som helst.
Men att förut förstås då som det var, liksom varje kommun hade sina egna områden, så då hade vi ju som, det var inte Borgå stad då som ordnade heller för, då från 2015 till 17, utan vi var en privat firma som gjorde det, och då också kom vi hit på samma ställe och gav den här tjänsten, och Borgå stad har då, vi har fått liksom den här platsen att använda den liksom gratis då.
Just det.
För att det skulle annars inte ha varit möjligt för oss att hyra något.
Nej, precis. Alltså för de som undrar så sitter vi ju nu alltså nästan i smeten av Borgå centrum och gör den här intervjun. Nå, hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? Om vi säger fast att vi tar en sån helt typisk arbetsdag.
Ja, det kanske borde då prata om två typiska. Därför att de dagar som jag tar emot klienter till exempel i Borgå, så har jag ju ganska intensiv dag då jag träffar 4-5 klienter. Och en del av dem kanske 2 eller 3 helt nya. Och då är de ganska långvariga, kanske 1,5 timme per person. Sen okay. Om de andra kommer så kanske för att skriva under någon ansökan eller för att komplettera någonting, så då kan de vara kanske 0,5 till 1 timme. Så att de är ganska intensiva. Men sen förstås att om jag är i Vanda och inte har klienter, utan då gör en massa ansökningar eller skriver e-mail och redar ut ärenden, så då sitter jag med datorn hela dagen.
Just det.
Så de är 2 helt olika typiska dagar.
Ja, så du kan ändå träffa en massa människor eller sen jobbar du med din dator?
Ja, precis. Ja.
Okej. Okay. Vad är de här mest typiska ärendena som du möter unga i? Vad skulle du säga att den här är det vanligaste som du börjar med att reda ut som man kommer till dig med?
Ja, om man talar om, jag vet inte om det är så stor skillnad egentligen på att åldern i princip, att problemen är ganska långt detsamma skulle jag säga. Det vill säga, man har tagit snabblån, man har en massa uppköp som man har gjort på avbetalningar och pengarna bara inte räcker till.
Precis.
Att det är väl kanske den där vanligaste. Och kanske då när man är ung och kanske ännu bara studerar, så kanske man inte har så stora lån och så stora skulder. Och sen igen, de som jobbar och har helt ok inkomst så kan istället ha stora snabblån. De kan vara flera stycken, 10 olika och alla på någon 3-5 tusen per styck. Och sen när de där avbetalningarna ändå är flera hundra euro per mån så går det ju helt enkelt bara så att inte i något skede så går det inte ihop. Och det behöver bara lite komma något extra utgifter någon viss månad så strular det till sig.
Okej. I vilket skede skulle du själv rådge att man kommer och träffar en skuldrådgivare? Ska man komma då när det har kommit första, vad heter det, betalningsanmärkningen eller i vilket skede?
Ja, no, om jag nu riktigt skulle säga så här att man borde ju för det första kanske inte ta så många snabblån och inte ta allt på avbetalning utan man borde ju först i princip göra upp en budget så att man vet vad man har möjlighet i mån att överhuvudtaget betala på sina skulder. För att ofta är det ju tyvärr också så sen att om det har gått för långt så då är det inte så mycket att göra än att säga att nu bara inte fungerar det här, det är bara att låta gå till utmätning och sen tar vi itu med det när det är möjligt att göra någonting.
Just det.
Och det är ju inte trevligt att höra förstås en sån rådgivning. Men att ibland är det ju bara så att man måste få det till sluta. Att man inte mera tar ett nytt lån som man försöker betala de föregående med. För då har man ännu mera lån än man har tidigare. Och det är ju det här liksom att betala nya eller gamla lån med nya lån som gör att de här skuldmängderna också sen mitt i allt kan gå upp flera tusen euro på en väldigt kort tid. Och sen är det bara har gått för långt och då är det ingenting annat att göra än att säga att hej, nu funkar inte det här mera.
Du har ju verkligen en sån här insyn i det här som vi alla andra läser på vad heter det, tidningsspalterna om att finländska ungdomar skuldsätter sig upp över öronen och att just de här snabblånen har ökat och så här att du får se det med egna ögon så att säga, men att vi gärna bara läser om det i tidningarna.
Ja, och det kan ju ibland vara liksom helt hojsiga mängder som man hinner få ut lån därför för att i Finland så finns det ju inte någon officiell sån här register där de skulle kunna kolla de här firmorna att har du lån från förut. Det finns en sån här frivillig register där visserligen ganska många firmor är med på, men det, där är ju inte alla. Så att det kan ju hända att man har från någon av dem som är med på listan, men sen kan det ju hända att man har från 4-5 andra håll som inte är på listan. Så då är det ju bara upp till en själv att har man varit ärlig och berättat hur mycket lån jag har från förut när man söker ett nytt. Och för att få det där nya som man ska betala bort gamla med så kanske man inte alltid sen riktigt berättar hela sanningen för att man ska få ut det där lånet.
Ja,
så det är lite så här svårt till i förväg liksom få det kontrollerat på något vis då att det här, att det är nog mer till det här att folk själv skulle i ett tidigt skede redan ta kontakt och helst då när första räkningen börjar gå till indrivning så kan man ju ringa och fråga till skuldrådgivningen att hej, att vad ska jag göra, vad händer till näst istället för att göra någonting annat innan.
Precis. Vad är lättaste sättet att få kontaktuppgifterna? För nu har vi ju lyssnare som inte alla är borgobor och kan inte alla då komma hit. Men att, vad är lättaste sättet att hitta den här informationen, att vem jag ska ta kontakt med när jag har gått och tog?
No, det lönar sig att titta in på det här rättshjälpsbyrån och titta då i den område man bor. Att bor man i Östra Nyland eller Västra Nyland eller Helsingfors eller Mellersta Nyland. Så det finns rättshjälpsbyrå i alla de här och sen förstås överallt i Finland finns det ju då att man tittar på rättshjälpsbyrån, googlar det och tittar vad, man kan ju ta kontakt nu för tiden till vilken byrå som helst så det är egentligen inte så farligt att vart man nu ringer första gången.
Just det, människan bakom tråden kan kanske hjälpa en sen vidare om man vill gå fysiskt på plats
att säga. Att nummern till exempel nu till Östra Nylands rättshjälpsbyrå så den är 029. 566-0125.
Nå ja, jättebra. En nummer som man kan skriva upp om det känns som det är aktuellt för en själv.
Och kanske nu en sån ny grej då, som vilket är bra, är ju det att från och med nästa år så kommer det att komma en sån här elektrisk liksom portal då. Och på det viset behöver man inte mer att ta till telefon och ringa. För jag har förstått att det är kanske sånt som inte nu alla ungdomar så gillar att ringa. Utan de gillar att ta kontakt per elektroniskt med sin datamaskin eller pad eller telefon. Och nästa år då så kommer det att komma en sån här portal där man kan skriva in sig med sina bankkontokoder och lämna uppgifter och få svar på sina frågor där också.
Okej, okay. No, det där tror jag nog att det är en bra utveckling också, att jag tror att man är så van att använda sin smarttelefon till allt världen, så emellanåt känns det mera kanske en lägre tröskel att helt enkelt få kontakt den vägen.
Och det kommer att komma också till rättshjälpsbyråerna sån här chatt som man kan då fråga anonymt, för att om man skriver in sig på den här portalen så då är man ju inte mer anonym, utan då har man ju gett sina uppgifter. Men chatten är förstås sen anonym, att där kan man fråga sånt som är sådana mindre frågor som kanske behöver bara snabbt svar till någonting som man undrar över.
Okej. Okay. Men om vi tar ett sånt här låtsasfall, att jag har lyft några snabblån och nu visar det sig att de har gått i utmätningen och nu har jag inte råd att betala min hyra och så kommer jag till dig. Vad gör vi då?
No, först så räknar jag alltid ut den här betalnings mån, att hur man var på riktigt man skulle ha möjlighet att betala skulder med, det vill säga nettoinkomster, inkomsterna efter att man betalar skatt, så vad som blir kvar, därifrån tar man bort det som man ska betala till hyra, el, hemförsäkring, och sen räknar man i skuldrådgivningen att om man är ensamboende så 532 euro är den summa som ska räcka till mat och telefonräkningar och sånt. Och sen kan man skilt ännu då räkna att har man nu barn eller något större hälsovårdsavgifter, så då kan man dra av skilt. Men rest, om det sen blir någonting kvar efter det, så det är den som vi kallar för betalningsmån, vilken man i realistiskt sätt har möjlighet att betala sina skulder med den summan. Och som det ofta är när vi räknar ut det, så märker vi att det finns ingen betalningsmån. Så då har man inte egentligen möjlighet att ansöka om någonting, inte liksom om något lån från garantistiftelsen till exempel, men möjligtvis nog skuldsanering, för där är det inte förutsättning om att man har betalningsmål, där är det andra liksom grejer som gäller, det vill säga att man ska inte studera, man så kan man inte till exempel ansöka om skuldsanering, så därför måste vi ju ibland säga att nu är det bara så att du låter dem vara där i utmätning och sen när du har studerat färdigt så sen tar vi på nytt igång
det var,
med det här.
Det var ny information för mig.
Okay. Ja.
Just det. No, så det där, så egentligen så det, de där fallerna är så unika i princip de som du möter. Att det där. Men att ofta säger du då tyvärr så är det så att det inte finns den där betalningsförmågan.
Ja. Okay. Ja, och då är det liksom viktigt att man istället bara berättar att vad som kommer att hända sen. Att sen när du blir färdig, om du nu har till exempel en lön som skulle kunna vara det här och det här, att man räknar ut sådär, att skulle det vara realistiskt att du skulle få fast 1500. Okej, nu har du en hyra på 500. Och sen drar vi bort det där 532. Och sen har du inga barn och inga hälsovårdsutgifter. Så då är det unga 500 i betalningsförmån. Ingen panik. Du kan ansöka om garantistiftelsens lån som är 34 000 maximi. Och få bort betalt dina alla skulder som nu då är fast i utmätningen. Fast de hunnit komma ränta på så här. Så det är ingen panik. Att vi kan göra det senare, att det fast man inte nu kan hjälpa, så betyder det att i ett senare fall så är det helt möjligt. Så då kan man åtminstone ge sån här liksom råd om att vad som händer efter något år möjligtvis, vad den här möjligheterna då är.
Okej. Hur fungerar det i Finland sen då, att om du faktiskt får betalningsanmärkningar och det går till utmätningen, så vad är den där tidsloppet som du har möjlighet att avbetala? Hur ligger det till?
Kredituppgifterna har sen förstås sin egen sån här föråldringstider och så, att alltid om det kommer ett märke på kredituppgifterna så hålls de där ett visst antal år, beroende på om det är det första eller om det finns redan från förut, det vill säga kommer det nu flera, som till exempel om en sån här typisk, om man tänker så är det att du har fast en, om vi nu säger att du har en telefonräkning och den blir obetald och den går till indrivning och den börjar vara så stor och du klarar inte av det och den går till utmätning. Så det kommer inget märke på kredituppgifterna så länge den är i indrivning, utan först sen när de ansöker det till tingsrätten för att få det till utmätning, så då kommer det ett märke på kredituppgifterna. Och nu om du sen är situationen är den att man studerar till exempel och inte har några inkomster, så då kan inte utmätningen heller utmäta någonting, och då går det så att det kommer ett nytt märke på kredituppgifterna som det säger att du har ingen förmögenhet och ingen inkomst, så då får du två kreditmärken av samma liksom ärende ganska snabbt efter varandra. Och då efter det så får det tillbaka till den här indrivningsbyrån, den här skulden. Vilken som du då kanske kan göra till och med upp en liten betalningsplan med. Och sen får du det bortbetalt med att du betalar kanske 20-30 euro i mån. Och då var den dit i utmätningen. Efter 3-4 år så är dina kredit, eller 4 år då, kredituppgifterna tillbaka. Att oftast är det 4 år som det räcker.
Okej. Vad heter det? Man pratar mycket om de här kredituppgifterna, så att det heter så på svenska. Vad heter det? Vad är sådana vanliga saker som du själv märker i samhället att det försvårar att om du får anmärkningar?
Ja, nu är det ju förstås så att det inverkar säkert på att hur man får hyresbostäder, särskilt då från kanske privatpersoner. Men att om du nu har märke på kredituppgifterna för att du har några obetalda räkningar eller sånt, så tror jag nog inte att nu får du ju säkert från staden Borgå A-bostäder får du säkert till exempel bostad och säkert andra också sådana här vanliga firmor. Men att sen kanske privatpersoner kan ju vara noggrannare med att de inte vill ha att du har oss någonting. Men å andra sidan har jag nog sen igen märkt att ibland så är det så att när man berättar åt den hyresvärde som man skulle vilja ha bostad ifrån, att jag har nu sån här märken men det beror på det här och jag har bara så här, att det är inte frågan någon större liksom skuldmängd eller så kan de säga att okej, men alla gör vi fel och vi hyr den åt dig ändå. Mm. Så att det är liksom, man ska ju inte ge upp därför att tänka att man inte kan alls ta från liksom ansöka, men att då ska man istället vara, tycker jag, ärlig och berätta varifrån de har kommit och varför.
Jag skriver själv under det där, jag fungerar själv som hyresvärd och för mig har viktigast varit det att de här hyresgästerna har varit ärliga och berättat hur saken ligger till och gått med på att man har fått kolla deras det här kredit, nu glömde jag ordet igen, kredituppgifter.
Ja. Eller upplysningar.
Ja.
Det är den samma.
Ja, precis. Så den där ärligheten tror jag bär ganska
långt
nog.
Ja.
Hur är det sen det där, exempelvis att om man har kommit igång med skuldsaneringen och behöver betala tillbaka och sen hittar man en partner åt sig, så skulle man vilja fast ansöka om lån för att köpa en gemensam bostad. Påverkar det sånt också då?
Ja, nu är det ju så att om du har kredit, liksom märker på kreditupplysningar, så nu är det ju så att säkert får du inte nya lån då mera. Att det inverkar det ju mycket på. Och också att få fast en telefon på avbetalning kan vara omöjligt. Och till exempel redan sånt som att hemförsäkring kan vara svårt att få, vilket är ju dåligt förstås, för att alla borde ju ha, tycker jag, en hemförsäkring. Men tyvärr så är det ju så att de här firmorna då, försäkringsbolagen har rätt och säga att vi ger inte för att vi ser att dina kredituppgifter har gått, så ger vi ingen hemförsäkring. Och också förstås om det här, om man har då skulle vilja byta telefonbolag och abonnemang, så kan det ju vara svårt att byta från DNA till Telia. Men att om du har sen igen alltid betalat dina räkningar till DNA, så har du säkert ingen problem med den firman som du då har för tillfället. Så jag brukar säga att alla att nu när du har liksom bra försäkringar och allt i telefon, så håll fast i dem. För det kan vara svårt att få sen från någon annan firma att om man byter bolag.
Just det. Om vi har någon där ute nu som lyssnar på det här avsnittet och känner en sån här ekonomisk stress för att det faktiskt det känns tungt just nu och sakerna inte, så vad kan du uppmuntra den personen att göra?
För det första förstås det att nu lönar det sig ju ändå att ta kontakt antingen med oss eller sen till exempel Garantistiftelsen har ju också sån här egen skuldlinje, som telefonnummer dit man kan ringa och fråga om sån här ärenden. Eller sen fast någon till socialbyrån eller någonstans till någon ungdomsarbetare att man liksom berättar om det. Och sen om man nu ringer till oss då, så får man ju säkert där i telefon redan ganska mycket information om den här, att vad man kan göra och när det är aktuellt att gå vidare. Och sen tycker jag den där största kanske liksom viktigaste det att alla förstår det att fast man nu är skuldsatt och det kanske inte just nu är möjligt att göra någonting, men det är helt säkert möjligt att få dem upprätt ännu inom några år. Att man behöver inte liksom, man är inte för resten av livet i någon skuldfängelse i alla fall, att det kanske är det viktigaste tycker jag.
Precis, att inte tappa hoppet helt enkelt och våga ta det där första steget och ta kontakt.
Ja.
Nå, om vi vill avsluta den här invandringen på ett sådant positivt sätt, så vad är Monas bästa tips för en bra privatekonomi?
De bästa tipsen är säkert det att studera era egna kontoutdrag. Skriv upp en lista på vart pengarna går för tillfället. Kolla, är det någonting som man blir själv förvånad över? Att oho, använder jag faktiskt så här mycket pengar i mån till det här? Och nu om man jämför med den här 532 euron, då, så är det ganska bra sådana här till kolla. Att använder jag mera som ensam person än 532 euro till mat och telefon och annat? Och för att ifall att man hamnar då i problem i fortsättningen, så det är det som man ska klara sig med. Så det är bra att redan nu liksom kolla att lever man över sån här normal, eller inte nu normal, men att, sån här, att man använder mycket mer pengar i mån, så då ska man nog ha mycket mer inkomster också, så man klarar alltid betala den.
Precis. Så att hålla koll på sin ekonomi och göra upp en budget. Ja.
Och sen det att blir det någonting att man märker att jag kommer inte att kunna betala räkningen när den förfaller, så ta kontakt före förfallodagen, för oftast är det möjligt att lite dela upp den i flera delar eller få den framskjutet. Men förstås att om man bara skjuter fram, så är det kanske inte någon idé om man vet att man inte heller har pengar förstås. Men just med här att i god tid ta kontakt, än att man bara låter bli och liksom gömma posten, för det försvinner för kanske från ögonen för en stund, men den kommer ändå emot i något skede sen i något annat samband. Så.
Precis, och jag menar just om vi pratar fast om en telefonoperatör, så det är också till deras fördel att kunderna
absolut
kan betala sina räkningar. Så
ja.
Att för att få handla om en 10-dagars flytt exempelvis, om man vet att lönen kommer in då, så borde nog vara ganska möjligt bara man vågar ta tag i telefonen.
Ja. Absolut.
Okej, men hörru, vi tackar dig så mycket för att du har ställt upp på den här intervjun.
Ja,
och helt superbra information att få ut. Och det där, jag hoppas att ni har tyckt om det här avsnittet. Och vi återkommer nästa vecka med ett nytt avsnitt igen. Tack för oss!